Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I veckans avsnitt av Babys podcast ska vi prata om skulddystosi. Alltså när barnets huvud föds fram men sen axeln fastnar bakom mammas blygdben. Det här är ovanligt men samtidigt något som vi i förlossningsvården ofta tänker på och övar inför och försöker att förebygga. Som vanligt hör ni i poddstudion mig, Rebecka, gynekolog och...
mig, Carina, barnmorska.
Och för ska vi kunna svara på de här frågorna kring skulddystosi så behöver vi ju såklart ett superproffs. En mycket erfaren förlossningsöverläkare. Och ni som har lyssnat på Babys podcast tidigare kommer att känna igen hennes röst. Vi har bjudit in Jenny Stolt som är överläkare i obstetrik och gynekologi. Tidigare jobbat som mödrahälsovårdsöverläkare. Och har en väldigt bred kunskap kring graviditet och födsel. Välkommen!
Ja, hej. Tack så hemskt mycket. Vilken presentation jag får.
Välkommen tillbaka, Jenny.
Jenny Stolt heter jag. Ja, tack. Jag var lite radioskugga här i några år.
Ja, det var du. Men du är så hjärtligt välkommen tillbaka, Jenny. Jag saknar dig på kliniken där vi är och jag saknar dig också i podden såklart. Mm. Men det är ju fint att vi ska få prata om skulderdystosi tillsammans med dig. För jag vet att med din breda, långa erfarenhet så kan du mycket om det här. Och det är många som undrar, har många frågor om det här.
Jag förstår, ja. Mm. Absolut. Jo, jag har varit med om en del faktiskt.
Vad börjar vi, Rebecka?
Ja, men vi kan väl börja med att prata om vad det egentligen är. Jag talade ju lite grann om liksom, hur man märker det. Det vill säga att huvudet föds fram men inte resten av barnet. Men om vi skulle liksom beskriva, vad är skulderdystosi? Och finns det något svenskt ord för det?
Nej, vi brukar kalla det för skulderdystosi eller när skulderna fast. Har ni hört något svenskt ord? Jag har inte hört något svenskt ord för det.
Inte jag.
Nej, inte jag heller.
Skulderdystosi på engelska, men skulderdystosi är nog det jag tror är vedertaget. Det är det jag hör.
Ja, men det är precis som du sa, Rebecka, att i inledningen här, att i skulderdystosi är ju i samband med att huvudet framföds och då fastnar den främre axeln, alltså axeln som ligger uppåt mot mammas mage, den fastnar bakom pubisbenet som vi kallar för symfysen. Och det här beror på att skuldrorna inte roterar till ett tvärläge i bäckeningången när huvudet har kommit ut. Så det är alltså huvudet som är framfött men sen kommer inte axlarna för att den sista rotationen uteblir för att axeln fastnar bakom mammans pubisben.
Och det är man ju väldigt intresserad av att veta, hur ofta händer det här? Jag vet att det är extremt sällan, som barnmorska så har jag varit med om två skulderdystosier eller på väg att bli, fast de satt inte fast så länge. Men jag vet att vi har lite siffror som kan intressera våra lyssnare. Rebecka eller Jenny, vad säger vi? Hur många?
Jag vet att du, Rebecka, tittar lite mer på det här, men det drabbar ungefär 1-2 per 300 förlossningar. Sen har du tittat mer, Rebecka.
Ja, jag hittade siffror där man hade delat upp i viktklass hos fostret. Och då var det så att barn som vägde mellan 2,5 och 4 kilo, där var det så ovanligt som 0,3%, alltså 3 på 1000. Men om barnet vägde mellan 4 och 4,5 kilo så var det 5-7%, alltså mellan 5 och 7 per 100. Mm. Men samtidigt är det ju så att hälften av alla skulderdystosier inträffar ju hos barn som har en helt normal födelsevikt. Där vi liksom inte visste att det skulle kunna bli så här.
Mm. Och det beror ju på att det är ju inte bara barnens vikt som är en riskfaktor kan man säga. Det finns ju flera olika riskfaktorer till detta.
Mm. Ja, ska vi berätta lite?
Då berättar vi vilka de är.
Ja, det tycker vi ska göra. Nej, men det är om man tänker på hur barnet föds, hur förlossningen eller födseln fortskrider. Det är om det är ett långt öppningsskede eller ett långt utredningsskede. Till exempel ett långt utredningsskede över 2 timmar. Det är då, och utredningsskede pratar man ju om att det är när livmodern är retraherad, alltså fullvidgad, och barnet är på väg ner i bäckengången mot bäckenbotten för att födas. Det är 2 till riskfaktorer och som kan hända under själva födseln. Men sen så tittar man på riskfaktorer som finns innan, och det är till exempel om mamman har diabetes. Även graviditetsdiabetes, så både graviditetsdiabetes och diabetes man haft tidigare innan man blir gravid. Och är man överburen, alltså man har gått långt i graviditeten. Och här pratar vi ju inte om efter att liksom BP, alltså beräknat partus, utan överburenhet som börjar närma sig vecka 42. Och sen tittar man på mammans, hur lång mamman är. Om det är en kort mamma så ökar det risken. Och då pratar vi om en längd under ungefär 155 cm lång. Så en ganska kort mamma. Och om man har en överviktig mamma. Om mamman har mycket, ett högt BMI helt enkelt. Och där har jag tyvärr inte några BMI-gränser det jag vet. Vet du Rebecka om det är någon som har tittat på det?
Över 30 har man sagt som en riskfaktor i de studier jag tittade på.
Ja, och det brukar ju vara cut-off när man tittar på riskfaktorer. När fetma eller övervikt som en riskfaktor, det brukar vara ett BMI över 30.
Just det här med diabetes tänkte jag på att där, alltså barn till diabetesmammor har ju en lite ökad risk för skuld och dystosi. Även om de har en helt normal vikt, alltså man tänker ju ofta att diabetesbarn, som vi säger lite slarvigt, att de blir liksom stora och tunga. Men även om de har normal vikt så är det vanligt att barn till mamma med diabetes har, de är liksom formade på ett visst sätt. De har ganska kort hals och breda axlar jämfört med andra barn. Och det är väl det som är liksom orsaken till att de har större risk att,
ja, men precis,
att haka upp sig.
Det stämmer. Och därför tittar vi, när vi tittar på riskfaktorer så sänker man då vikten, den beräknade vikten för mamma med diabetes i rekommendationen hur, liksom, hur barnet ska komma ut, hur barnet ska födas. Så att om man tittar på vikten hos en mamma som inte har diabetes, då beräknar man då en fostervikt, alltså en tillväxtkontroll. Och då är det barn över 5 kilo. Då är det en medicinsk indikation för planerat kejsarsnitt. För då är det nämligen 30% risk för en skuld och dystosi. Men om mamman har diabetes så har man sänkt den viktgränsen till 4,5 kilo faktiskt. Så det är mycket riktigt.
Det här med när man inducerar, alltså sätter igång förlossningen. Är det en riskfaktor i sig? Jag tänker då mer som att induktion, igångsättning tar längre tid. Och du var inne på det tidigare, Jenny. Att när det är ett långsamt öppningsskede och också det här långa sista delen, utdrivningsskedet, så är det en riskfaktor. Har man sett någonting i just igångsättningar?
Nej, alltså vi har ganska bra resultat på igångsättningarna faktiskt. Och det handlar ju liksom inte om det, om det är trögt hela vägen, men oftast är det ju inte det, utan om man sätter igång beroende på vilken metod och hur liksom mogen livmodertappen är. Och där beror också på om det är förstföderska eller omföderska till exempel. Då är det ju vad vi önskar vid induktioner, det är att kroppen liksom ska hoppa igång i eget arbete. Att vi ska inte behöva hjälpa till hela vägen. Men i de få fallen där vi måste liksom stötta hela vägen, då ska man tänka på att då ska man vara ganska aktiv i sina liksom avstamp och att det ska rulla på och det ska inte ta för lång tid innan man hjälper till med nästa metod i igångsättningen. Så att, men om man börjar komma då till slutet på förlossningen eller på födseln när barnet då när livmodertappen är helt retraherad och förlossningen ska fortgå så barnet ska liksom börja sin transport ner i bäcken ingången. Om den blir fördröjd och för långsam trots att vi gör massor med åtgärder, det är då man börjar titta på riskfaktorer inne på sjukhusen. Då tittar man på det här som vi har alldeles tidigare pratat om, till exempel om mamman är kort eller om det står bebis eller om det finns någonting annat, och då förbereder man ju sig helt enkelt. För det är ju inte alla de som går dåligt. Så är det ju definitivt. Det här är ju ganska ovanligt.
Men du, om jag då har den där avvikande bäckenanatomin som vissa kan ha, och sen som ju då kan vara en riskfaktor, och så har jag då tidigare, vid tidigare födsel, haft en skulderdystosi. Det borde ju också ingå i de här riskfaktorerna. Mm.
Det sa jag faktiskt något jätteviktigt, för tidigare skulderdystosi är ju en stor riskfaktor för att det ska hända igen helt enkelt. Så att det måste man ju verkligen ta hänsyn till. Men det här med bäckenmåtten, det finns faktiskt inte evidens nog att tala för att det är lönt att titta på våra bäckenmått. Utan det är liksom, och där är det olika bäckenmått i olika länder av tradition som har varit viktiga. Men det är översatt istället till att vi tittar på de korta kvinnorna som är under 1,55 då, så att det är riskfaktorn.
Men om vi håller oss kvar vid bäckenmåtten, för det här tycker jag är otroligt spännande. Vi pratar ju ofta om att vi kan vidga bäckenmåttet med olika ställningar. Vissa säger att ja, men det går inte att vidga ett bäcken. Ett bäcken är liksom ett bäcken och det är stabilt som det är. Men vi vet ju då att det finns ligament och så vidare som ändå i vissa ställningar kan se annorlunda ut. Rebecca och Jenny.
Ja, men det stämmer. För bäckenet består ju inte av en enda hel benbit, utan det är ju där man har höftkamrarna på var sida. Det är två olika benbitar, skelettdelar helt enkelt. Och sen har man ju den som slutar ner i svansen som kallas för sacrum, som är då hoplimmad, dagligt talat så. Där man har de här groparna bak i ryggen. Där är ju, sitter ju de här SI-fogarna som vi kallar dem. Och sen symfysen, alltså pubisbenet, där finns det också en fog. Och där blir det en hormonell påverkan under graviditeten, att det går att påverka det med några millimeter också rent fysiologiskt. Och sen är det precis som du säger, beroende på vilken ställning man har, till exempel hukande ställning, att benen är uppe mot öronen, det vidgar lite grann. Eller till exempel om man står på alla fyra, för då kan man få en förändring i hur svansen i bäckenet liksom vidgar sig beroende på var i förlossningsförloppet eller födselloppet man är. Har du med där, Rebecca?
Ja, alltså det man ska komma ihåg är ju att framförallt den bakre väggen i förlossningskanalen, där är det inte särskilt mycket ben, utan den bakre väggen i förlossningskanalen är ju främst ett ligament. Mm. Och det är ju påverkbart med vilken ställning man befinner sig i, om man svankar eller inte svankar till exempel. Sen handlar det inte om många millimeter i för sig, max 10 millimeter. Men det kan göra jättestor skillnad när det handlar till exempel om en skulderdystosi. Att man får några millimeter till att liksom svänga sig med för att hjälpa barnet ut. Mm. Och så ska man inte underskatta tyngdlagen heller. Den har ju viss betydelse också när vi pratar om förlossningsställning. Mm.
Jo, det är ju två olika. Och när man väl har haft en skulderdystosi så kan man vigga. Då är det liksom olika, vissa ställningar som främjar att man ska få loss den här axeln. Att den ska lösa sig bakom kvinnans eller mammans symfys. Och sen så är det ju olika ställningar man kan ha innan dess för att främja barnens nedfärd i bäckenet så att säga. Så att det är ju helt riktigt.
Men om man då har en kombination av de här riskfaktorerna så ökar ju risken ytterligare. För det är ju inte så ovanligt att vi har korta kvinnor som kanske har ett högre BMI, som kanske har diabetes, som då kanske har ett större barn. Då har vi ganska många riskfaktorer där helt plötsligt. Och då ökar vi på spannet ännu.
Exakt, och det är därför man i sjukvården vill hitta de kvinnorna som man ska hjälpa dem i god tid. Och det är där den här induktionen kommer in, så att man bedömer, om man har en viktskattning då som börjar säga att barnet börjar då för diabetik bli över 4,5 eller för icke-diabetik närma sig 5. Då väljer man ju att erbjuda kvinnan en induktion, alltså en igångsättning. Och sen är man ju förberedd och man agerar ut efter det man behöver göra när hon föder.
Och det här är ju relaterat till att barnet inte då ska öka i vikt med ytterligare graviditetsveckor, utan man vill sätta igång Precis. Det här för att få den bästa av födslar.
Precis, så är det.
Men du, om vi tittar på det här som vi pratar om ibland, värksvaghet, så det diskuteras, vad är ju värksvaghet? Är det vården som är väntsvag eller kvinnor som är värksvaga? Men om vi säger att vi inte har så mycket verkar, utan det går i det här långsamma öppningsskedet, kan det vara bra att då stimulera med oxytocin, alltså värkförstärkande dropp? Eller kan det göra så att det går för fort, eller att barnet hamnar i en snedställning som skulle vara negativt för födandet och öka risken för den här skulderdystocin?
Jag tycker man ska titta på alla riskfaktorerna i stort kring det här. Och så får man göra individuella bedömningar för just den födande man har och vad som räknas som för långsamt och inte för långsamt. Man måste göra individuella bedömningar helt enkelt. Och sen ska man ju komma ihåg att det här värkförstärkande, om man kommer så långt i ett förlossningsjobb eller födelsejobb, då är det ju det här värkförstärkande droppet går ju faktiskt att stänga av. Så man kanske inte behöver det hela födseln. Och det kanske är det kvinnan eller kroppen behöver som en kick för att starta upp i regelbundna verkar. Och ibland stänger vi av det också. Det händer ju ganska ofta. Och då ser man att regelbundenheten i verkarna fortfarande är kvar. Så att jag skulle säga att det är alltid individuella bedömningar med dem, utifrån de riskfaktorerna och det förloppet vi har. Det är det som är professionen. Så att det är det vi kommer in och ska vara professionella.
Men kan man här då tänka sig att föda hemma i sin miljö där du har en spontan förlossningsstart och där du kanske har en ökad produktion av ditt egna födande hormon, alltså oxytocinet, att det skulle stimulera och att här har vi inte så många skulderdystocier?
Ja, det är ju jättesvårt att säga eftersom det här är en sån sällan händelse. Det går ju inte att studera det. Och det går ju inte, vilken kvinna skulle gå med på det, bli lottad till en hemförlossning eller till en sjukhusförlossning. Och man vet ju till exempel i Nederländerna som har väldigt mycket hemförlossningar. Men de har ju otroligt mycket en välslipad maskineri kring det här och följer sina riktlinjer strikt. Och rekommenderar inte kvinnor med riskfaktorer att börja med en hemförlossning. Men i Nederländerna har man också väldigt kort väg till närmsta sjukhus om det är någonting som skulle stöka till det, så att säga. Så att man har kort väg till att få hjälp när det behövs. I USA tittar man bland annat på sånt här, och där är ju hemförlossningar har ju mycket, mycket sämre utfall än till exempel Nederländerna, som har jättebra organisation kring det här. Och i USA har man ju inte det på samma sätt, och där har man mera komplikationer vid hemförlossningar. Därför att verksamheten runt omkring inte är lika väl fungerande. Och i Sverige kan man ju säga, vi har ju hemförlossning här också i Stockholm bland annat. Och det är många som vill hjälpa kvinnorna med det. Men även där så måste man ju ta hänsyn till riskfaktorer och vända och vrida på det lite grann. En kvinna som är 1,55 lång, har typ 2 diabetes och ett BMI över 30. Det kanske inte henne vi ska hjälpa med en hemförlossning.
Nej, i alla fall så är det ju vår skyldighet att informera om eventuella riskfaktorer. Mm. Även om vi säger att siffran är ju ändå låg. Men här har du då återigen en kombination av olika riskfaktorer som ökar det hela ytterligare. Mm. Men vi pratar ju också om det här om olika förlossningsställningar och bäckenmåttet som ni var inne på, att man visst kan vidga till viss del bäckenet och det kanske handlar om millimeter mer än centimeter eller upp till någon centimeter, men de millimetrarna kan ändå göra stor skillnad. Och då vet jag, går lite händelserna i förväg här, men vi pratar då ofta om man har tidigare haft en skulderdystosi, så handläggningen kan vara att vi då gärna vill ha kontroll på det här för att ligga steget före. Och då rekommenderar vi många gånger att kvinnor ska ligga i gynställning, i alla fall i det senare skedet. Men jag kan ju tycka, om man har kvinnor som får röra sig fritt eller stå upp eller stå fyrfota från början. Nu kanske man inte orkar stå, alltså fyrfota hela sin födsel, men att alternera där, skulle inte det minimera risken för att det här skulle upprepas eller hända?
Ja, absolut, och det tror jag är ganska vanligt nu för tiden om man har de riskfaktorerna, att kvinnan får välja förlossningsställning själv när man föder, men att det är fördel att föda när barnet föds, att det sker i fyrfota. Men sen har man ju mycket annat att liksom ta hänsyn till också, så för att främja att det här inte händer. Det är till exempel att man ska guida kvinnan vid krystverkan när bebisens huvud på väg att födas, att man ska se till att till exempel hela kroppen, att man börjar krysta precis i början på en verk, så man har hela verken på sig. Man ska inte börja krysta i slutet på en verk, att då ska barnet födas. Så det är väl helt optimalt att stå i fyrfota och bli guidad av barnmorskan eller om läkaren också är med på rummet, att hålla igen krystningen tills man har en stark bra verk och börjar krysta i precis när verken börjar byggas upp. Så man har liksom hela verken som, i hjälp där. Och att man också ber kvinnan fortsätta krysta så att hela bebisen föds på en och samma verk. För det vet man också, att då kommer liksom inte det här att den gungar liksom tillbaka lika lätt. Och i fyrfota, så det är väl exemplariskt att göra så.
Ja, men det är mycket i handläggningen som kan göra skillnad. Och när vi är inne på den ändå. Vad är det mer då? För här tränas vi ju som jobbar på förlossningen. Jag vet inte hur ofta, men ofta i det här med skulderdystosi. Och vi tränar i team. För här handlar det ju om att vi har tydliga ansvarsområden. Att fördelningen är när det väl händer. Och kanske innan också förebygga, som du säger, kanske allra viktigaste. Men Vad tänker du om handläggningen med, Jenny, när du får höra att det finns riskfaktorer redan där?
Vad tänkte du när kvinnan redan är i födelse?
Precis. Så mot slutet kanske när man är då och attraheras och fullvidgad och snart om ett tag, minuter, någon timma ska föda sitt barn.
Ja, men då tycker jag först och främst att det du säger om teamarbete är jätteviktigt. Och det ska vara erfarna läkare och erfarna barnmorskor inblandade i detta. Och att vi utanför födelserummet teamar ihop oss och säger och förbereder oss mentalt. Och går igenom de här stegen för att underlätta då om det skulle hända. Och vem som gör vad och hur man gör det och handgreppen vi har och så. Så det tror jag är jätteviktigt. Och sen är det inte så viktigt vem som hjälper kvinnan att föda. Huvudsaken är ju att det är en som har erfarenhet av detta och har jobbat i födelsevården väldigt länge, som har varit med om det här och fått i händerna på något vis. Och där ska vi hjälpas åt att stötta varandra. Det här är ju ingen prestige över titelgränsen, så att säga. Det här handlar om teamarbete. Och det kan ju vara en erfaren barnmorska och det kan vara en erfaren doktor. Det spelar ju inte så stor roll egentligen.
Nej, men att det finns en tydlighet mellan oss, vem som gör vad, att vi har en plan, en handläggning som löper på. För att målet är ju ändå att man ska få en så bra upplevelse och att mor och barn ska må bra.
Mm, verkligen. Nej, men det är som du säger, vi har ju teamträning i det här. Men jag vill verkligen poängtera nu att det här är en sällanhändelse. Men denna sällanhändelse kan ju få sådana konsekvenser både framförallt för barnet men även för mamman. Det är därför vi måste ha de här teamträningarna och vara drillade i detta. Och det är, jobbar man på ett stort förlossningssjukhus eller ett litet förlossningssjukhus så har man ju de här teamträningarna. Man är ju drillad i det. Och det ska vara en tydlighet i det. Och det har vi ju riktlinjer för. De får man gå igenom helt enkelt. Det ska sitta i ryggmärgen.
Mm.
Och det gör det, tycker jag.
Ja, absolut. Men du, det finns ju någonting då som vi kallar för helper.
Mm.
Om vi skulle bara kort gå igenom de olika stegen. För det är ju det här är ju när vi misstänker att det är en, alltså att barnet sitter fast då med sin axel under sin fysen blygdbenet. Vad gör vi, Jenny?
Ja, ska jag gå igenom det?
Ja, men gå igenom den snabbt.
Ja. Så help ERR, det är ju egentligen engelsk nomenklatur i detta. Så H, det står för kalla på hjälp. Help, alltså. Det är alltså när barnets huvud ute och man har konstaterat att axeln sitter fast. Och då är det jätteviktigt att undersköterskan i teamet börjar anteckna tider. Det är A och O. Och sen ska man tillkalla förlossningsjouren eller bakjouren. Och en ytterligare erfaren barnmorska och barnläkare. Det är H, det är tillkalla hjälp. Sen har vi E. Och det står för att överväga snedklipp. Och det är inte för att det snedklippet i sig gör att det löser sig. Utan det här är för att man vill minimera skador på mamman som kan bli av att man behöver manipulera så mycket, komma in med händerna. Det här kan man klippa. Det kan man överväga om man har en kvinna som tidigare till exempel haft en skulderdystosi och många riskfaktorer. Då kan man överväga och lägga det här snedklippet innan bebisens huvud föds eller i samband med att bebisens huvud föds. Det var E. Och sen kommer man till L. Och det står för legs, att lyfta upp mammans ben. Och då pratar vi om de här ställningarna som vi nämnde tidigare. Det är till exempel att sänka huvudändan och att man böjer upp, då får kvinnan hjälp att liksom höja sina ben så att knäna kommer upp mot öronen för att frilägga, liksom att det blir mer plats i bäckenet. Och i den manövern också så kan man trycka lätt på fosterhuvudet nedåt liksom för att se om den främre axeln löser sig, på att den glider liksom förbi där. Och det är många som löser sig på detta steg, på L-et så att säga. Vad är din erfarenhet, Carina?
Ja, men absolut är det så. Jag tänkte också berätta då för dig som har den här kanske journalanteckningen där det står McRoberts manöver. Då är det precis det här vi pratar om. Alltså att man gör en flexion av höftlederna, låren upp mot magen, buken på mamma. För att då försöka att öka det här måttet. I bäckenet. Och det här jag vet, statistik säger någonstans om 40-50% så löser det, alltså att det inte blir så att barnet sätter sig fast i när man har kommit hit. Och om jag bara får backa tillbaka ett steg till E1, evaluation, alltså här du pratade om det här klippet, och det behövs ju inte alltid här, och det sa du också, så det är viktigt att E står för också utvärdering liksom på engelska.
Absolut.
Så det är ju inte alltid ska vi väl förtydliga.
Nej, absolut. Det är individuella bedömningar också.
Utvärdering därför.
Absolut. Det är överväga, att man ska överväga det.
Precis. Ja. Och sen har vi P.
Ja, och det står för pubis, alltså suprapubis press. Det är då att någon ställer sig på, det kan vara en barnmorska, det kan vara en läkare och det kan vara en undersköterska. Att man med lite kraft sätter en knuten näve ovanför den här pubisbenet och trycker till några gånger och pumpar så att säga. Så att man hjälper axeln liksom att tryckas snett framåt så att den glider undan symfysen, liksom pubisbenet. Och jag ska säga också, om man har värkförstärkande dropp i det här förloppet, då är det en av de första sakerna man stänger av faktiskt. För man vill nu inte i det här läget att axeln liksom trycks in ännu mer i blygdbenet, utan nu ska det vara utifrån krafter som hjälper bebisen att komma ut.
Det har varit min uppgift de gånger jag har stått med på en skulderdystosi. Då har jag varit P som i pressure.
Ja, precis. Ja. Mm. Och sen har vi E igen då. Och det är vad vi brukar kalla enter. Men det är egentligen lösningar eller enter the vagina som man också kan säga. Det är inre manövrar. Och då går den erfarna barnmorskan eller erfarna obstetriken, läkaren, in med handen bakom bebisens huvud och på ryggsidan då och försöker pressa bakifrån från den främre axeln, den axeln som sitter fast också. Så att den, att man försöker fösa den framåt, det är som ett litet skohorn kan man säga, med en kupad hand så att axlarna roteras och att den till snedvid då, så att den löser sig. Och den här kallas för Rubins manöver. Och om den misslyckas så går man även in med andra handen. Och det är då man kommer tillbaka till det här att man kanske, det kan vara bra att ha lagt ett klipp innan man kommer så här långt, för att då vill man minska skadorna på mamman naturligtvis, så att man inte får massor med jobbiga bristningar sen. Och då placerar man två fingrar framför den bakre axeln också och pressas framåt. Alltså så att man försöker rotera den främre axeln till snedvid. Det kallas för Woods skruvmanöver. Det här övar vi på. Och fungerar inte det här heller, då försöker man rotera åt andra hållet. Så man försöker liksom åt olika håll och så här. Och de här situationerna, i de här tre stegen har jag som läkare faktiskt varit med flera gånger. Och då vet man när det är en skulddystosi som är svår att lösa. Här brukar vi byta av varandra. Man provar en del och sen går en annan in och provar en annan del. Och det handlar ju om att vissa manövrar kan ju hjälpa till lite grann och sen kommer någon med en liten annan vinkel på sina händer och får liksom slutsteget där. Så här ska man verkligen hjälpas åt i teamet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Någonting ni funderar på där?
Inte jag. Jag tycker att det är bra att du nämner, du är väldigt pedagogisk, det är vi tacksamma för. För det är ju mycket namn, men ibland så, vi har ju fantastiska lyssnare som är väl insatta i mycket och ibland så kan man undra när man då kanske har sett och läst både inför och efter sin födsel de här olika benämningarna som vi hålls med. Så att, det är bra att vi förklarar vad de står för.
Yes. Och på de flesta har jag faktiskt kunnat lösa på de här tre manövrerna. Men sen har jag haft några enstaka fall där vi har behövt gått vidare. Och jag ska säga att jag har aldrig varit med om att ett barn har blivit jättedåligt. Utan det har löst. De är naturligtvis tagna efteråt och det är bra att vara på sjukhus när detta händer. För då har vi neoläkarna där som genast tar hand om bebisen och ser till att den återhämtar sig så snabbt som möjligt.
Det finns dock inte på alla sjukhus, Jenny, att vi har...
Nej, men då har man narkosläkare som kan hjälpa till. Så att på alla sjukhus så finns det narkosläkare. Och då är ju de narkosläkarna mer vana vid det här när man inte har neonatalläkare, barnläkarna. Så att det finns alltid, ska jag säga.
Mm.
Men det är en annan diskussion. Den diskussionen kan vi ta sen också. Det är ett annat program.
Precis, det är ett annat avsnitt.
Ja, och sen om de här stegen inte har funkat då kommer vi till R och det är remove, står för remove och det är rotera ut den bakre armen. Och då försöker man gå in i vagina för att identifiera bebisens bakre arm, alltså den armen som ligger mot rektum och kvinnans rektum. Och så försöker man försöka hitta handen och böja armbågen och svepa den här handen och armen framför bebisens bröstkorg så att handen, armen och skuldran då roterar liksom den främre axeln, för man får liksom en rotation när den bakre axeln börjar dras över huvudet och då blir rotation, så då brukar det oftast släppa faktiskt. Och funkar inte det har jag varit med om 2 gånger. Och då har vi kommit till R och då rullar runt patienten. Alltså då ska man, om inte patienten redan står eller kvinnan redan står på alla 4, då är det dags nu att man ska stå på alla 4. För då vidgas bäckenet ungefär 1-2 centimeter. Och med ett lätt tryck då på den bakre axeln, alltså bebisens bakre axeln, den som är mot kvinnans rektum, så försöker man få loss den så att man kan få hela, liksom, att bebisen ska komma ut. Och har inte det här effekt, då börjar man om från början igen. Och där har jag aldrig varit, ska jag säga. Men jag vet ju kollegor till mig och det är verkligen enstaka fall. Och har man kommit så här långt och måste börja om, då är det ju verkligen att barnet är väldigt taget faktiskt.
Då undrar ju många i det här läget, varför gör man inte ett kejsarsnitt innan när man märker att sånt här är på gång?
Det är en bra fråga och det är ju svårt. Det är svårt att veta exakt vilka som kommer komma i det här skedet så här långt. Och det handlar ju om riskfaktorer när man får bedöma och allt. Men det är en väldigt adekvat fråga. Varför bryter vi inte innan det här händer? Jo, det är ju därför att det är en väldigt sällan händelse. Och det är ju så att det är väldigt, väldigt sällan att det blir så här allvarligt. Och då kommer vi få väldigt många kejsarsnitt. Ja, och då är det också en annan diskussion. Vad är liksom många kejsarsnitt och vad gör det? Och hur många barn ska kvinnan ha? Och så där. Så att jag tycker att det är en svår diskussion.
Finns det möjlighet att göra ett kejsarsnitt när barnets huvud är ute?
Ja, det finns ju det. Innan dess, om vi ska gå in på vad man gör innan dess, det är att man försöker då göra att bebisens nyckelben faktiskt, att man knäcker av det, så man minskar liksom bebisens storlek mellan axlarna så att det kan lösa sig. Och det låter ju brutalt på många sätt, men det läker väldigt, väldigt fint och bebisen får ju smärtlindring efteråt. Och sen vad du frågar efter är vad som kallas för Salvanellis manöver. Och det är att huvudet pressas tillbaks upp i vagina och att man gör ett kejsarsnitt. Så att man får liksom göra det, den dra tillbaks bebisen.
Och har du varit med om det någon gång, Jenny?
Nej, det har jag aldrig varit med om. Aldrig någonsin faktiskt. Utan jag har hört talas om ett fall, men där löste det sig genom att man gav, att man liksom, kvinnan fick ändra så mycket ställningar hela tiden och sen så gav man vad man kallar för nitro som är helt muskelavslappnande för livmodern och då kom bebisen. Men men det är ju, har man kommit så här långt, då är det ju oftast väldigt dålig utfall för bebisen. Faktiskt.
Jag har heller inte varit med om att det har gått så här. Du och jag har haft ett fall för många år sedan och där det gick jättebra. Och då ändrade vi lite ställning på mamma och barnet kom. Det var, och mådde bra ska jag säga. Jag har inte haft någon bebis som har mått dåligt i det här. Men för varje steg så är det ju en ökad risk för syrebrist, asfyxi. Och det ska man inte glömma bort. Det är därför det är så otroligt viktigt att vi vet exakt när och hur vi ska försöka hjälpa kvinnan. Och till och med backa tillbaka. Så vi ska förebygga. Vi ska börja där. För att det inte verkligen händer.
Och även fast barnen föds i det här förloppet, så blir de på något vis, jag tror att de hjälper till. Det är en mekanism som gör att de bara slappnar av. De blir helt slappa. Och det är som en tillfälle att de liksom försöker hjälpa till själva att födas på något vis. Jag hade en bara för när ni frågade mig om jag ville vara med och spela in det här avsnittet. Så det, vilket sammanträffade. Då hade jag precis haft en sån här skulderdystosi som löste sig då på att jag löste den bakre axeln också. Jag förde liksom bebisens hand framför ansiktet och då kom den jättefint. Och den bebisen hade ju mått superbra under hela födelseförloppet. Men den var också så här helt slapp. Så här. Och sen kom den ut och bara, är jag född nu? Och sen så kickade allting igång. Liksom. Och den mår ju jättebra. Så att det är någonting som bebisarna hjälper till med också, tror jag.
Ja, men det här har vi pratat om med barnläkare Ola Andersson. Och han jobbar ju som neonatolog, alltså spädbarnsdoktor eller alldeles så nyfödda bebisar. Och just det här, hur kompetenta barn är egentligen, att man lägger sig i den här pausvilan för att spara på alla energier de har. Så när man kommer ut och föds och verkligen ser ut som den där trasdockan, då är det för att den oftast är så klok och pausat. Och sen för att liksom, nu när jag kommer ut och är född några sekunder eller minuter efteråt, så syresätter man sig och mår bra efter en liten stund igen. Så kroppen, alltså kvinnokroppen att föda, är ju väldigt kompetent, och barnen är väldigt kompetenta också. Men du, om vi ska titta på, vi var ju inne på det här med komplikationer, eller du Jenny, för när man går hela vägen ut då, så är det ju ändå minuter som går i handläggningen. Och för varje minut som vi var inne på så ökar ju risken för komplikationer. Alltså att vi kan få en större bristning i och med det här, eller ett klipp. Det är ju en risk såklart. Men vad för andra komplikationer ser man?
Tänkte du på mamman eller tänkte du på
båda? Vi tar mamma först.
Ja, mamma, det är ju som du säger att man kanske får en större bristning. Och den måste ju naturligtvis ses, sys på operation då, av kompetent personal som det finns på alla sjukhus. Och det är ju jätteviktigt att få ihop alla muskelgrupper igen. Jag kan inte svinkterfrekvensen faktiskt på skulderdystosier. Det vet jag inte om det finns, men det är ju någon statistik. Kan du den, Rebecka?
Nej, jag har inte sett. Faktiskt.
Men det kan man ju ana är lite högre eftersom det blir lite mycket manipulationer då. Men det viktiga är ju att det syns ihop ordentligt och man får uppföljning och man tar tillbaka kvinnan och upptäcker eventuella infektioner i god tid så att man kan behandla dem och så.
Alltså jag har nog sett en ökad risk för det vi kallar grad 3 och 4 bristningar i samband med en skulderdystosi.
Ja, det låter ju väldigt logiskt.
Ja.
Det viktiga är ju omhändertagande. Alltså när det här händer så har man ju full fokus på att paret ska få ett friskt levande barn. Och det brukar de flesta vara överens om, att man vill ha ett friskt levande barn. Och sen får man ju hjälpa kvinnan efteråt. Och det är ju jätteviktigt att man gör det. Och att det syns på operation helt enkelt.
Precis.
Och sen kan man ju tänka sig också för att det kan vara förenligt med stora blödningar också. Om det var en värksvaghet inblandad i detta. För ett väldigt långdraget förlopp gör ju livmodern trött och svag. Och då kan man blöda till efteråt. Och då får man ju liksom fortsätta att hjälpa till med nästa teamträning med stor blödning som vi också har teamträningar i. Så att det finns ju rutiner kring det på alla sjukhus.
En annan komplikation, det är ju en traumatisk upplevelse för föräldrarna.
Såklart.
Och föräldrar, framförallt mamma i det här. Så att det där är ju jätteviktigt att man får de samtal och genomgång av födseln som man behöver för bearbetningen.
Absolut.
Och inför nästa eventuella förlossning också har samtal.
Absolut. Och det tycker jag. Jag har faktiskt varit med om en kvinna som haft 3 skoldysdosier som verkligen bara ville föda vaginalt.
Oj.
Och då jag var inblandad i tredje där. Det här är säkert 10-15 år sedan. Och då kom vi till det sista steget. Hon födde som en raket och hon tröck ut huvudet. Och sen satt jag axlarna naturligtvis. Och då fick vi gå alla stegen och lösa då den bakre axeln. Och där fick faktiskt bebisen en fraktur i övervarmen också. Men det går ju också bra. De har ju så stort periost som håller här i plats. Och det var ingen dislokation i den frakturen.
Och då får du förklara periost.
Periost är som ett vakuumpåse kan man säga runt benet, de långa rörbenen som hos bebisarna är extra starka. Så det är liksom som en invärtes gasbinda kan man säga som håller det på plats. Och den är mycket, mycket starkare hos bebisar. För att evolutionen räknar med väl att det är lite tufft att födas så att de har en inre
krockkudde.
Ja, kan man säga.
Mm. Ja, inbyggd krockkudde i skelettet. Mm. Ja.
Mm.
Men hörni, om jag inte var doktor utan bara satt och lyssnade på det här, då skulle jag fundera på vad är det som gör att barnet mår så dåligt av att sitta fast med huvudet utanför och kroppen innanför om navelsträngen är intakt.
Mm.
Vad är mekanismen där?
Det är ju så att när barnet föds och tar mycket plats i bäckenet så att säga, så blir ju ofta så att det är ju så att navelsträngen blir ju klämd. Så blodtillförseln till bebisen kommer ju inte fram. Så att här handlar det om minuter så att vi, och det tål, alltså en helt normal födsel är ju inga som helst problem, det tål ju bebisen och de har ju resurser för det. De har ju ett helt annorlunda röda blodkroppar än vad vi har som binder syret mycket, mycket bättre och så. Så att det är ett fetalt HB som vi kallar det för, så att de är ju rustade för att klara sådana kortvariga strypningar av blodtillförseln eller avstängning av blodtillförseln. Men inte under hur lång tid som helst. Så är det. Och sen tittar man också på hur bebisen har mått innan. Det gör man ju då med det här CTG om man ser att man har några påverkan på bebisarna. Och det är ju vi som är drillade i det ser så. Ja, men den här har vi inte. Det har varit jättefint CTG, en välmående bebis innan och den har kompenserat sig jättefint och den håller sin hjärtfrekvens och så och den reagerar fint och så, då vet man ju att då är man ju liksom lite mer lugn. Men har man haft vad vi kallar för ett patologiskt CTG innan där bebisen liksom redan då börjar ta på sina resurser, då har vi ju kortare tid på oss att lösa den här situationen. Så är det.
Ja, så den här syrebristen, det är ju en komplikation som barnet kan råka ut för. Och så pratar du om de här skadorna på armen eller vad heter den som man kan knäcka?
Ja, klavicken, nyckelbenet.
Nyckelbenet, exakt. Mm, som man sen får se till att allting återställs såklart hos barnet och blir bra. Mm.
Vi har ju en fantastisk neonatalvård också. Så om det här skulle gå väldigt, väldigt illa och barnet skulle få en syrebrist, då har vi ju kylning av bebisarna som minskar risken för utbredda hjärnskador. Så det här är ju ett av de fallen, om det nu mot förmodan inte skulle gå bra att barnet skulle bli väldigt tagen, då tar ju neonatologen, alltså barnläkarna, över och då kan det gå på en kylbehandling.
Just det, och det har vi ju ett avsnitt när vi har pratat med Ola Andersson om både asfyxi och, och kylbehandling. Så vi kan, ni som lyssnar, bläddra tillbaka i listan så kan ni lyssna på det. När ni har lyssnat klart på det här, förstås.
Men Jenny och Rebecka för den delen, jag har en fråga då när vi lägger en sugklocka. När och om vi ska och vad kan hända då?
Mm. Då tittar man på sugklockor och då säger man att en hög sugklocka är en riskfaktor för att detta ska hända. Och då kan man ju undra, liksom, är det sugklockan i sig? En hög sugklocka, det betyder förresten att bebisens huvud inte har kommit så långt ner i bäckenet, utan den har passerat, eller den står i de här spinaltäggarna, men resan ner är bara i startgropen, så att säga. Det är en hög klocka. Men då kan man ju diskutera, är det sugklockan i sig som gör det här? Det är det ju naturligtvis inte, utan vi måste ju titta på alla andra riskfaktorer runt omkring. Och varför behöver man lägga sugklockan? Är det så att det är ett för långsamt förlopp? Är det en värksvaghet? Det är ju egentligen det som är orsaken. Det är ju inte sugklockan per se som är orsaken till en skulderdystosi. Men det sitter också i ryggmärgen hos oss obstetriker som jobbar med det här, att... Och där har ju Sofia Brismar också gjort en studie om snedklipp i samband med sugklockor, EVA-studien, som är på sin sluttamp nu. De sista patienterna ska inkluderas i den studien för att se då om ett snedklipp i samband med sugklocka minskar risken för andra större bristningar. Jätteintressant.
Verkligen. Kan man säga någon procent där, vi gillar ju lite siffror då, där det finns en vid sugklocka ökad risk?
För skulderdystosi?
För skulderdystosi, just.
Nej, de siffrorna har inte jag. Har du det, Rebecka?
Nej.
Men en ökad risk, kan man säga?
Ja, men inte. Alltså, det beror på orsaken till varför man lägger sugklockan. Det är det man får titta på. Och sen får man alltid gå och titta på de riskfaktorerna runt omkring, naturligtvis, som precis har pratat om.
Just det.
Och det är ju de här många bäckar små. Vad har vi för, när vi lägger den där sugklockan, vad har vi för andra saker som skulle kunna tala för att det ska bli en skulderdystosi? Och då är det ofta så, är ett lugnt läge man lägger sugklockan, då har man ju stämt av det i teamet innan. För det här är ju också teamarbete, en sugklocka. Så att då vet man ju, då har man delat upp rollerna innan. Är det ett akut läge som man inte har tid att prata, man måste lägga en sugklocka för att barnet börjar bli påverkat och behöver födas, då brukar det sitta ryggmärgen ändå. På grund av tidträningarna då, att vi är väl sammansvetsade i det här.
Ja, det är viktigt det där, återigen det där med förebyggande åtgärder, och jag kommer att tänka på en sak, att alltså, vi konkurrerar ju med också urinblåsan i det här området. Allt bör vara så fritt och tomt som möjligt, så att det där bör vi ju också se till att den är tömd, så inte den liksom hindrar barnets nedfart. Så en tömd blåsa, och att vi har koll på det här förloppet som du har sagt flera gånger. Det är ju ett jätteobservandum att vi följer det. Så att det är, ja, vaksam på progressen, helt enkelt. Både så att det inte går för fort och inte för långsamt och inte för utdraget. Och att vi har kanske en sån här PVK, en infart, en nål i handen, armen eller två stycken, när man... Om man nu tidigare har varit med om samma sak, så att vi snabbt och enkelt ska kunna ge läkemedel om så behövs.
Verkligen. Jo, det är ju del i den här timeouten som vi alltid gör också. Man har som kvinna eller som partner upplevt att man står och pratar vad man har gjort. Och det är ju viktigt att man får till den. Och det tar bara några liksom sekunder. Då berättar barnmorskan vad hon har gjort. Och så berättar undersköterskan om det är någonting mer hon vill lägga till. Och så berättar jag vad det är gjort. Så man har timeouten och man vet exakt vad som är gjort innan. Så alla är med på banan liksom. Så det är ett protokoll man för. Och där är ju precis som du säger, har vi en välfungerande infart, har man tappat urinblåsen eller kvinnan kissat alldeles nyligen och sådana saker. Det ingår ju bland annat i denna.
Någonting som är viktigt alla gånger, det är ju den här informationen och tydligheten till mamma, föräldraparet. Så att de är med på vad det är som händer. Vi får aldrig glömma bort det. Och ibland så är det ju så, eller ibland, samtycke behöver vi ju ha till till allt egentligen. Mm. Men när det är akuta situationer så kanske vi inte är jättebra på att samtycker du till att vi ska göra det här och det här. Ibland så handlar det ju om väldigt akuta situationer där vi måste handla för att mor och barn ska må bra.
Absolut, jag håller helt med. Och det är ju A och O att man då som inblandad stämmer av med paret och informerar dagen efter. Och det har jag faktiskt upplevt flera gånger att paret trodde att inte att vi visste vad vi höll på med. Därför att vi berättade vad vi gjorde, den här timeouten. De trodde att det var att det stod för att vi inte hade koll.
Att vi diskuterade vad vi skulle
Ja, men precis, att det var det. Och då när man förklarade, nej men det är så vi gör våra rutiner. Tänk er liksom avcheckningen innan ett flygplan lyfter, liksom om man har läst, om man har hört den. Att man checkar av alltihop. Och det är precis samma sak här. Det är ju en avcheckning att allting är gjort. Så att det är viktigt att man poängterar det. För det är ju som du säger, det upplevs ju väldigt, kan upplevas väldigt dramatiskt ska jag säga. Det är mycket personer på rummet, några får prata och ibland kan man liksom också prata med en högre röst. För det, vi blir ju så himla fokuserade. Vi får ju liksom ett tunnelseende i det här och går efter protokollet och våra adrenalin, liksom fight and flight, sätts igång för att vi ska göra ett bra jobb. Och i det är ju att man kanske ökar sitt tonläge. Man liksom är väldigt tydlig, man blir övertydlig i det. Och naturligtvis, det kan ju upplevas jättetraumatiskt. Det är full förståelse. Mm. Då är ju den här uppföljningen efteråt jätteviktig.
Ja, otroligt viktig. Mm. Och den där informationen, igen, instruktioner. Och det kan ju vara den här instruktionen om att inte att krysta inte nu, för de här krystimpulserna ibland när kvinnan själv vill trycka på. Det kan ju vara så att här vill vi ju inte att du ska trycka på, för då kan ju axeln fastna ännu mera bakom blygdbenet. Så att vi vill ju inte att du ska krysta på här. Så att ha en person som bara informerar, instruerar hur du ska göra, superviktigt.
Mm. Verkligen.
Skulderdystosi, vad har vi mer att tillägga, ni båda?
Ja, men jag vill bara trycka än en gång på att det här är en extremt sällan händelse. Så att det är, har man en oro, har man riskfaktorer så ska man gå till, då ska man med barnmorskan och med remiss till specialistmödravården, så man får träffa en läkare där och så får man ju upp en plan. Vad som ska göras. Man får titta, vända och vrida på det. Vad har du för individuella riskfaktorer och hur ska vi göra i vissa situationer? Så det är jätteviktigt.
Det är jätteviktigt. Och jag tror ni sa det inledningsvis där att den här skulderdystosin, den uppträder ju ändå helt oväntat i kanske 50 eller mer procent. Och då har barnen ändå en normal födelsevikt. Om ni undrar varför vissa av er inte hade någon av de här riskfaktorerna.
Mm. Precis.
Ja, Rebecka, har du någon fler frågor eller kommentarer?
Nej, jag tror inte det. Vi har väl gått igenom det
vi
jag
har fått. Vi fick
på.
Ett par frågor av följarna.
Ja,
just har du dem, Rebecka? Mm.
Ja, en har vi ju redan svarat på. Det var, är det skillnad på hur ofta det inträffar i sjukhusmiljö jämfört med hemfödslar? Och det finns det väl ingen statistik på, som du sa, Jenny?
Ja, jag tyckte vi gick igenom det ganska bra tidigare. Mm.
Sen har vi en jätteklurig fråga här. Kan kraniosynostos leda till skulderdystosi?
Ja, du. Det är ju alltså när fogarna hos bebisen är sammanvuxna. Alltså att fontanellerna inte... och det är ju... Det är inte bara kvinnans bäcken som kan förändras när barnet föds, utan bebisens skalle är ju gjort så att de här fogarna är ju inte ihoplödda än för att hur det ska kunna omforma sig. Och jag ska säga, om det leder till ökad risk för skulderdystosi, nej, det skulle jag tro att det inte gör faktiskt. För att har huvudet kommit ut, det handlar ju liksom inte om huvudet skulderdystosi, det handlar ju om att axlarna fastnar. Mm. Då kommer det inte så långt.
Nej, precis. Det har ju inte med huvudets storlek att göra. Nej, utan då är det väl snarare att inte ens huvudet tränger ner och föds fram.
Och jag ska också säga, jag har upplevt att många par kommer till mig för planering för nästa födsel och säger barnet fastnade, och sen går jag in och tittar i journalen, och då har det varit så att förlossningsförloppet stannar av. Alltså det är inte så att bebisen har fastnat, det är inte en skulderdystosi, utan det fortlöper inte. Man kommer inte vidare i födelseförloppet, och då har ju man valt att bryta för ett kejsarsnitt för att det har varit kanske en värksvaghet, eller att barnets huvud har ställt in sig på ett sätt som inte är fördelaktigt eller någonting sånt. Så det är en vanlig missuppfattning, tycker jag, att de säger så här att barnet fastnade, men det är olika saker.
Ja, och det här att huvudet föds fram och sen blir en värkpaus, och så dröjer en liten stund innan nästa värk kommer och axlarna förs fram. Det är ju inte heller en skulderdystosi. Det kan vara en risk när inte hela barnet kommer på en värk. Ja. Men det i sig är ju inte att det har fastnat.
Nej, precis. Nej.
Ja, det var det. Tack snälla Jenny Stolt för att du är tillbaks, även om det bara är som gäst i Babys podcast. Men du är så lugn och klok och pedagogisk, förklarar så bra.
Ja, tusen tack. Jätteroligt att få hoppa in här ibland och vara med.
Vi uppskattar dig jättemycket och din expertis. All lycka Jenny, och vi hoppas att du är tillbaks om ett tag i nya spännande ämnen. Tack snälla för att du har varit med oss, och ta väl hand om dig Jenny.
Tack detsamma.
Och ni där ute, ni har fått ett bra pedagogiskt avsnitt om skulderdystosi. Och vi pratade asfyxi, och det finns ju ett avsnitt som Rebecka nämnde med Ola Andersson, barnläkare. Vi pratade värksvaghet, och där har vi avsnitt med Eva Itzel också, som ni kan lyssna tillbaks på. Och Rebecka och jag, vi är snart tillbaks. Ett avsnitt varje torsdag, och en väldig massa avsnitt finns ju där för er att titta tillbaks på. Så att vi hörs snart igen. Ha det bra så länge. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.